På lördag den 27 april så kör vi i Gator och torg i Göteborg 2 stycken livepoddar. Först klockan 11.00 så poddar vi på Axel Dahlströms torg i samband med torgets 70-årsjubileum på Högsbo bibliotek. Och därefter klockan 13.00 så är vi på Vågmästareplatsen på Lundby bibliotek och pratar om Vågmästareplatsen. Kom gärna till den ena eller den andra livepodden, eller så kommer ni på båda om ni hinner med det. Hoppas vi ses. Hej!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Mattias Axelsson och jag är idag programledare i podden. Och vi har tagit oss tillbaka till en plats som jag och Malin besökte för ett par månader sedan. Och det finns en ganska specifik anledning till att vi hamnade här igen. Och när jag säger vi så menar jag och Patrik Helgesson. Välkommen hit till Masthugget.
Tack.
Vi har precis avnjutit en smaskig lunch tillsammans här inne på ett lokalt etablissemang. Och vi tittar, om vi tittar lite ut över deras uteservering, så kan vi faktiskt ana vad det är vi ska prata om i dagens avsnitt. Nämligen ett monument kanske. Och det här monumentet pratade jag väldigt kort om i avsnittet om Masthuggstorget. Och eftersom jag nämnde det nästan parentetiskt, eftersom det var en liten del i hela det här avsnittet. Och då tog jag snabbt information från Göteborgs stads hemsida. Och där står det att man flyttade det här monumentet från Esperantoplatsen hit till Masthuggstorget 2004. Men då var du, eftersom du är då numera ordförande i Svenska Spanienfrivilligas vänner, snabb att mejla mig och säga att nej, det där stämmer inte. Och hur kunde du veta det?
Ja, dels för att jag deltog nog första gången 2002 på de här minnesmanifestationerna då på 1 maj. Mm. Och då visste jag ju att då var jag på Masthuggstorget. Mm. Och då låg monumentet där. Men också med lite efterforskning och hört från de andra så låg det närmare att det hade flyttats någon gång kring sekelskiftet. Mm. Så att det var ju då någon gång hösten 99, våren 2000.
Och när du skickade det mejlet till mig så gick jag ju själv tillbaka och tittade mina egna källor, nämligen fotografier från manifestationer i början på 00-talet. Och där kunde jag faktiskt hitta egna foton från 2003 där vi var på Masthuggstorget och hade den här manifestationen till minne av de Spanienfrivilliga. Så att monumentet då inte flyttades 2004, det kan vi vara helt säkra på. Och din gissning är att det är sent 90-tal som man flyttade från Esperantoplatsen.
Ja, så det hölls nog en manifestation på Esperantoplatsen 99, mm. men den första 2000 då. Mm.
Men om vi ska zooma in lite på, vi kommer inte prata här nu i 30-40 minuter om det här monumentet, utan vi kommer väl huvudsakligen prata om det som har gett upphov till monumentet, nämligen de svenska Spanienfrivilliga, spanska inbördeskriget och hela den rörelsen. Men om vi ändå ska stanna kvar lite vid det här monumentet, om vi ska beskriva det, vad är det för typ av monument egentligen? Det ser ju lite konstigt ut, kan man ju tycka.
Ja, det är konstnären, skulptören heter Torsten Renqvist. Och han har gjort fler skulpturer som finns i Göteborg, ja. och i många andra delar av landet. Det jag kan hitta, det är ju, Torsten Renqvist lever ju inte längre. Mm. Han uttalade sig när monumentet invigdes då på Esperantoplatsen lite. Men annars så kan man läsa i en bok från 84 om att det här kom till någon gång 78-79. Mm. Men bakgrunden var ju faktiskt en rotvälta på hans tomt.
Så det är alltså en rotvälta vi ser här på Masthuggstorget egentligen? Eller en skulpterad rotvälta?
Det går vi i alla fall upp upphov till det här monumentet vidare. Och det har kallats för sentida kors. Mm. Och det är ju det den kallas på, tror jag i alla fall, i Kungsholmen i Stockholm. Mm. Där samma monument finns då. Och så har väl även förde väl resonemang redan då om att det också kunde ses som en slags vägvisare. Mm.
Så det är ju lite som abstrakt monument, inte en väldigt tydlig symbol som typ en knuten näve eller någonting liknande, utan man får lite grann tolka vad det är man ser i den här skulpturen. Vi ska givetvis lägga upp foton på vårt Instagram-konto Gator och torg i Göteborg, och sen så får ni ju givetvis åka hit och titta på monumentet och själva bedöma vad ni ser när ni tittar på det, kan man ju säga.
Men det är klart, det är en helt annan process jämfört med då det betydligt större monumentet som finns i Stockholm, La Mano-monumentet, som där man tog beslut om att man skulle ha ett monument, och därefter hade man en slags tävling över vem som skulle få formge det. Mm. Så att då fanns, medan här handlar det om ett monument som ju redan fanns då, långt innan det här beslutet togs om att ha ett monument i Göteborg.
Mm. Och till en början så placerades det då på Esperantoplatsen under första halvan av 1990-talet. Och där får det inte stå riktigt i fred, utan det blir vandaliserat vid ett par tillfällen vid Esperantoplatsen. Vilka är det som vill ge sig på det?
Ja, det väcker förmodligen en hel del vrede hos krafter som stödde helt enkelt Franco-sidan i kriget. Mm. Det här sabotaget som skedde, det var ju augusti 94. Mm. Svårt att hitta riktigt bra uppgifter om det, men vad jag förstod var det ett gäng yngre killar som gjorde den här. Och Esperantoplatsen vid den här tiden var också tyvärr ett område där nazister kunde angripa homosexuella som kom från gayklubbar i närheten. Så det jag, andrahands uppgift är väl då att de här killarna ska försvara sig med att sagt att det, att han trodde att det var ett bögmonument och att de inte kände till vad det här handlade om.
Det är ju en ganska fascinerande förklaring ändå, att man trodde att det var ett bögmonument och så var det därför man gav sig på det. De kanske, det, nazisterna på 90-talet kanske inte hade jättebra koll på just spanska inbördeskriget och Spanien för vilja. Det var väl inte det?
Det tror jag inte. Utan de som snarare var på olika sätt förföljde gamla Spanien för vilja var ju snarare äldre generationen, helt enkelt.
Men sen så flyttas ju då monumentet hit till Masthuggstorget i slutet på 90-talet, och jag kan dra mig till minnes, jag vet inte om det här är ett skapat minne eller om det är någonting som jag faktiskt minns, men jag flyttade ut till Göteborg 1998, och jag tror mig minnas åtminstone att när monumentet flyttas från Esperantoplatsen till Masthuggstorget så är det en diskussion om att det är mycket bättre att ha det här på Masthuggstorget. Dels för att Esperantoplatsen då var en betydligt mer undanskymd plats än vad det är idag. Det var ju mer av en trafikplats. Och att det fanns en större anknytning till Masthuggstorget om man kopplade till just om Spanien för vilja. För om vi zoomar in och tittar på Masthugget under början av 1900-talet. Vi ska säga att spanska inbördeskriget bryter ut under sen 30-tal, 36. Så, men om vi tittar på Masthugget här och Göteborg kanske under första halvan av 1900-talet, vad är Masthugget för stadsdel och vad är Göteborg för stad?
Göteborg är en växande stad. Det är en sjöfartsstad, hamnstad, en industristad, en arbetarstad på många sätt. Åtminstone det som räknas till staden då. Mm. Sen växer den ju geografiskt vad som räknas i Göteborg. Men vid den här tiden så är det påtagligt i Göteborg. Mm. Och Masthugget är i allra högsta grad en utpräglad arbetarstadsdel. Det är också en väldigt röd stadsdel. Väldigt politiskt aktiv stadsdel på olika sätt. Många är sjömän, många är hamnarbetare, industriarbetare. Det är ju från Masthugget väldigt nära till många arbetsplatser också, så som staden ser ut då. Mm. Det är ju en stadsdel som präglas mycket av också olika typer av protester. Att under hungerkravallerna 1917 så har ju liksom, centrumet är ju visserligen Järntorget och sen mot Haga, men de ansluter ju från Masthugget i hög grad. Det finns en oerhörd ekonomisk utsatthet hos väldigt många, så att när någon vräks till exempel så är det vanligt att man åker protester som är att man egentligen bara flyttar in igen till exempel. Och så det är ju, så det hör ju också upp med liksom den framväxande hyresgäströrelsen och så. Så det är en Det är en röd stadsdel. Det är en stadsdel med starkt antifascistiskt engagemang också. Mm. Kan man ju lägga till verkligen. Att, dels finns ju också, man har ju viss anknytning också till det judiska Göteborg i någon mån. Då, så det gör ju Masthugget ännu mer till en ett hatobjekt för nazister.
Jag vet att vi pratade en del om det när vi gjorde avsnitt om Andra Långgatan just, men att det finns en ganska tydlig judisk enklav nästan här i den här delen av Göteborg. Och när du säger att det finns ett starkt antifascistiskt engagemang i Masthugget, så kanske man ska komma in på lite grann det här vad som händer i världen under 1920-1930-talet med framväxten av dels fascismen i Italien med Mussolini och det som kanske de flesta tänker på med nazismen i Tyskland som ju pikar på 30-talet när Hitler blir rikskansler 33. Men också i Spanien som jag tror att ganska många inte har koll på. Vad är det som händer i Spanien under 20- och 30-talet för att få liksom kontexten här?
Spanien är ett väldigt speciellt land på många sätt. Det kanske inte alltid går att jämföra kanske med Tyskland, Frankrike. För att man genomgår ju inte riktigt någon fransk revolution eller någon egentligen riktig industriell revolution på det sättet. Utan det är ju ganska feodalt land på många sätt som lever på kolonialrikedomar och därför inte behöver utveckla sin industri och så på samma sätt. Utan det är mycket. Det är väldigt präglat av godsägare och militärens makt och kyrkans makt och så. Sen finns det en motsättning som hela tiden finns i Spanien och den finns under 1800-talet och den finns längre fram också. Det är ju också att i Katalonien och Basken så finns det mer en liksom framväxande klass av industriägare. De formerar sig och kräver politisk makt på olika sätt. Sen finns det ju underifrån i det spanska samhället hela tiden också stora grupper av lantarbetare till exempel, och det finns industriarbetare som är fackligt organiserade. Väldigt många är då med i den väldigt radikala anarkosyndikalistiska fackföreningsrörelsen. Så Spanien präglas av motsättningar där på många sätt som både har att göra med att de som liksom är industriägare och vill ha en exportindustri och så utmanar den gamla eliten, men också att en framväxande arbetarrörelse och så. Det stegras ju hela de här motsättningarna 1931 när Spanien blir en republik. Då är det en lös sammanhållen koalition av arbetarpartier men också katalanska partier, baskiska partier som kan ses som mer liberala eller vänsterborgerliga eller så, med väldigt ganska begränsad agenda för förändring.
Framförallt om någon typ av separatistiska rörelser i de här regionerna som gör att de ligerar sig med arbetarrörelsen och arbetarpartierna.
Ja, och att man har sammanfallande intressen, men det är ganska olika sociala grupper helt enkelt där.
Och Spanien då under den här andra republiken som man kallade från 31 då var styrt av någon typ av lös vänsterkoalition. Jag kan gissa att motsättningarna blir ännu skarpare i Spanien under första halvan av 30-talet.
Det är ju väldigt mycket som också släpps lös på många sätt. Återigen det här med att det var det otroligt hårda samhället med det här klassamhället verkligen kändes in på skinnet hos väldigt, väldigt många. Så att lantarbetare hade ju levt under liksom ofta under fysisk bestraffning från både godsägare och kyrka och liksom så det fanns ju mycket liksom i form av liksom att saker eskalerar i olika hämndaktioner och sådana saker och många vill ha en väldigt radikal förändring som andra i regering då inte alls är särskilt intresserade av. Och så går det väl fram och tillbaka och det möts ofta mycket våldsam reaktion från arbetsgivarna, från höga krafter och fram och tillbaka.
Och sen så leder det här fram till, om vi ska hoppa till 1936, då man säger att spanska inbördeskriget bryter ut. Om vi ska ta en liksom crash course på spanska inbördeskriget, vad handlar det om och vad händer?
Det handlar om att det väljs en ganska radikal folkfrontsregering 1936. Det är begreppet man använder då.
Och folkfrontsregering, det är ett tydligt vänsterperspektiv,
ja,
eller?
Egentligen inte. Det handlar om att just även nå de krafter som ändå vill stå emot fascismen och ha en viss social förändring, kan man väl säga. Men 1936 går med dem ganska starkt politiskt mandat. Och då har man inte bara med sig alla de här ganska försiktiga krafterna, mer borgerliga krafterna i Katalonien och Basken. I Basken fanns ju till och med rent konservativa krafter då, utan också hela arbetarrörelsen och anarkosyndikalisterna som ju vanligtvis håller sig utanför partipolitik, men som ändå stödjer den här regeringen då, bland annat för att få sina medlemmar frisläppta från fängelser och så. Medan en ganska stor koalition, högerkoalition, är desto mer upprörd över den här regeringen och ser det som ett hot mot Spanien, mot Spaniens enhet, och man pratar mycket om att liksom, nu kommer Spanien falla i händerna på Sovjet, på frimurare, på
judebolsjevismen. Kanske ja, man inte använder just det begreppet, men det är väl lite absolut, de tankarna som finns där.
Jajamän, och det är familjens sammanbrott och så vidare. Så att det finns en ganska stor koalition som är beredd att gå väldigt långt för att stoppa det här. Men det finns de som ser sig som ideologiska fascister. Men det finns också många andra grupper i den här koalitionen. Så de har väl något slags gemensamt att man tänker krossa den här regeringen, att man ser det som ett hot mot Spanien. Man skriver ett flygblad då att det kommer leda till att pöben beväpnar sig, banker och privathus bränns, att ägodelar och jord fördelas, att plundring tillåts och att era kvinnor blir gemensamma. Så där, någonstans fångar man väl hela det här stora projektet som ändå håller den här koalitionen samman då, även om de tycker olika om hur man ser på kungen, hur man ser på kyrkans roll och så.
Och 1936 då, Francisco Franco har ju en central betydelse, framförallt för det som ska komma sen efter, men också för liksom själva inbördeskriget som sådant. Vad är det som händer 1936?
Han är general i Afrika-armén, så han har erfarenhet sedan 20-talet och 30-talet av att bekämpa resningar i Marocko och i Asturien sedan tidigare då. Han är med och leder en militärkupp, eller ett försök till militärkupp, mot den valda regeringen. Den sittande regeringen tror inte att det här är särskilt omfattande och inser ofta alldeles för sent vad som är på gång. Man är ju heller inte säker på att ha armén med sig då när ens egna officerare utmanar den. Och då leder det ofta till att det är fackföreningar till exempel som mer eller mindre sliter åt sig vapen för att kunna slå tillbaka militärkuppen. I flottan blir det ofta myteri att man inte är med på militärkuppen. Flygvapnet är inte med på militärkuppen. Men Franco får en oerhört avgörande roll, för han har goda kontakter med Nazi-Tyskland och ser till då att tyska plan gör en luftbro så flyger över armén från Marocko till Spanien. Och det är ju avgörande dagar då som på många sätt. Mm. Kanske hade militärkuppen kunnat slås tillbaka tidigt annars.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men den slås inte tillbaka, utan det blir snarare inledningen på ett flera år långt inbördeskrig som inte ska vara färdigt förrän 1939. Då fascisterna, eller falangisterna, ska man kalla dem fascister eller falangister, vad är det som är?
Ja, som sagt, det, ska du titta på det ideologiskt och vad de står för och vad de vill, så är det svårt att säga. Det finns falangister som är mer renodlat ideologiska fascister som i många andra länder, medan Franco står kanske mer för en väldigt våldsam, antidemokratisk, väldigt katolskt präglad liksom, ideologi som är ganska, men som också handlar om att få med sig rätt grupper och ena alla de grupperna som vill störta den här regeringen. Men så begreppet fascism används mer som liksom en slags tendens, alltså att det kommer en våldsam rörelse som vi slår undan.
Men det är i alla fall Franco och hans sida som vinner inbördeskriget slutligen 1939. Bland annat då, som du säger, med hjälp från Nazityskland och från det fascistiska Italien. Medan då republiken, regeringssidan, får inget stöd från de västerländska demokratierna. Man får visst stöd från Sovjetunionen. Men en viktig komponent då, som gör att vi faktiskt pratar så här mycket om spanska inbördeskriget i en podd om Göteborgs platser, eftersom vi pratar om monumentet, det är ju de internationella brigaderna. Och de utländska som kommer till Spanien för att slåss på republikens sida. Liksom, vad var de internationella brigaderna och varför åkte de ner till Spanien?
Ja, det var en samling, just att man säger det i plural, brigaderna. Och olika bataljoner då, som ju var en del av regeringsarmén då, för Spanien. Men ändå, de samlade frivilliga från alla andra, från hela världen kan man säga. Det är väldigt, väldigt många länder som nu kan hitta frivilliga ifrån.
Så det är helt enkelt frivilliga från olika delar av världen som åker ner och slåss på den republikanska sidan i spanska inbördeskriget. Och ett hundratal kommer här ifrån Sverige och även från Göteborg. Och du är ju då numera ordförande i just, nu ska vi se, vad heter det? Svenska Spanienfrivilligas vänner, organisationen, som årligen har manifestation här på Masthuggstorget den 1 maj på förmiddagen. Men alltså, vad är det för folk som åker ner till Spanien från Sverige och kanske mer också specifikt här från Göteborg?
Ja, så de är ju 600 svenskar. Så att det är en omfattande grupp. Så ser till hela internationella brigaderna, då pratar vi om kanske 40 000. Så att det är en mindre andel av totalen, så att säga. Men de, ofta nästan oavsett land, så har de många, mycket gemensamt. Men tittar vi just på Sverige så kan vi se att de är typiska för dem, de är arbetare. De är medelåldern 27-28. De är unga, saknar familj ofta. Så att det är ju saker som driver dem. Som gör det enklare att resa ner då. I den mån vi vet vilken politisk tillhörighet de har, så är de i väldigt hög grad kommunister. Sen är det många vi inte liksom riktigt har en uppgift om. Sen är det ett fåtal som är syndikalister och socialdemokrater. Väldigt stor grupp i sjömän. Och de, om man ska tänka liksom saker som gör det kanske lättare att lämna Sverige och resa ner till Spanien, så är det ju mycket också det, saker man är märkt av. Det är liksom, vid den här tiden är väldigt många märkta av arbetslösheten. Många är liksom också väldigt förnedrande erfarenheter av liksom driva runt, hungra i många fall, bli tången för lösdriveri och sådana saker.
Ja, alltså man ska ju någonstans komma ihåg här, tänker jag, att Göteborg i synnerhet och Sverige i allmänhet under 20- och 30-talet, det är ju ett helt annat samhälle än vad vi känner det idag. Och här på 30-talet så har vi ju dessutom den stora depressionen som ju har satt djupa spår och sår i Europas ekonomier och Sverige, så vi har ju liksom rekordarbetslöshet och vi har konflikter på arbetsmarknaden under 20-talet. Jag tror att Sverige är ett av de länder som har allra flest konflikter med strejker och lockouter under 20-talet. Skotten i Ådalen 1931. Alltså det är verkligen en helt annan tid. Det måste man någonstans, tror jag, ha med sig när man försöker förstå varför människor från till exempel Masthugget, som är i 27-28 års åldern, väljer att åka ner till Spanien för att liksom ta till vapen och slåss för den republikanska sidan. Men har vi några liksom specifika livsöden härifrån från Göteborg på personer som åkt ner?
Det finns ganska många. Jag tänkte just just angående fattigdomen där så kan man ju ta flera exempel på just. Alltså, vi har ju till exempel Nisse Lett som inte är född i Göteborg men bor i Göteborg vid tillfället. Och han beskriver liksom hur han går till Amerikahuset för att hämta tidningar som man fyller skorna med. Mm. Och att det var det som utmärkte väldigt många arbetare, att man kunde inte ta sig skor på den här tiden. Mm. Vi har Gustav Gutten Gunnarsson till exempel från Mastugget. Han jobbar på Färgenäs snickerifabrik. Börjar som 14-åring. Sen får han sparken som 18-åring. För det är billigare att ersätta med en 14-åring. Mm. Nils Sandell från Göteborg, han är med sin strejk, första strejk som 16-åring till exempel. Andra göteborgare har också varit med och haft liksom nödhjälpsjobb och så. Men om man tar då Gustav Gunnarsson från Mastugget så är han ju med 1934 när nazisterna försöker sig på att marschera genom Mastugget. Mm. Så en helt uppenbar provokation då, men också att det blir någonting väldigt episkt för Mastuggsborna då, att man liksom...
Det är inte så att folk står liksom på balkongen och kastar avträdet ner på nazisterna när de går längs med gatorna.
Och man... jajamän. Och det ekar internationalen från skivspelarna och så hela Mastugget är på fötter kan man säga. Liksom. Mm. Så det var väl en sån viktig erfarenhet för honom. Mm. Det är ju 170 som stupar i Spanien.
Mm. 170 svenskar.
Ja, precis. Mm. Av kanske 600. Så det är ju en ganska stor andel dessutom. Så där har vi, från, om vi tänker från Göteborg, då har vi har Evald Karlsson från Mundal. Han är tävlingscyklist och jobbar på SKF. Vi har Gunnar Sandelin, han är bara 18 år när han dör. Vi har Tore Sten från Ramberget. Han dör under slaget om Ebro, som är liksom en väldigt avgörande förlust för republiken. Mm. Och vi har ett antal som från Göteborg som också är del av liksom det man kallar för partisantrupper eller grillatrupper, att man gör liksom riktade attacker bakom fiendens linjer. Mm. Där har vi Jöken från Majorna. Mm. Vi har Rolf Aronsson som kallas för Skägget för att han inte har någon skäggväxt överhuvudtaget.
Det är typiskt Göteborgs humor.
Ja, mitt i all...
All tragik.
Ja, verkligen. Och överhuvudtaget så finns det ju en stor grupp av sjömän som befinner sig i Göteborg och framförallt åker från Göteborg. Mm. Och de har ju ofta Mastuggstorget som centrum på många sätt. Så här finns liksom Idas café. Där finns ju Sjöfartshotellet, där finns Sjömansförmedlingen, där finns vid Husagatan finns Café Verdandi, kommunistiska sjömansklubben finns vid lite olika platser bland annat vid Amerika, vid Amerikakajen.
Och med allt detta sammantaget så kan man ju faktiskt förstå varför man ansåg det mer lämpligt att ha monumentet till minne av Spanien frivilliga just vid Mastuggstorget. För här finns det en väldigt tydlig anknytning just till, som du säger, sjömännen och deras betydelse för de internationella brigaderna och de svenska Spanienfrivilliga är ju uppenbarligen ganska påtaglig. Men det här, om du sa det, 170 svenskar stupade under spanska inbördeskriget. Det innebär ju att det blir en drygt 400 som efter att Franco-sidan vunnit 1939 ändå kommer tillbaka till Sverige och en del av dem kommer tillbaka till ett Göteborg. Hur tas de emot när de kommer tillbaka till Sverige och Göteborg?
Bättre jämfört med väldigt många andra länder.
Ja, okej. Okay.
Först säga, för att det är ju en fruktansvärd tragedi de är med om när republiken förlorar. Och även om de är med i den här väldigt känslomässiga ceremonin i Barcelona och där de utlovas att när vi ändå har vunnit republiken igen så ska ni bli hedersmedborgare och så. Men de bevittnar ju också liksom förlusten och flykten och liksom, det är en halv miljon människor som drivs på flykt. Kajsa Råtman till exempel som driver en resebyrå i Barcelona när kriget bryter ut och sen blir en av de första svenskarna som strider i Spanien. Hon är med och organiserar så att Människor kan fly till Mexiko till exempel. Väldigt många av Spanienfylliga från Tyskland till exempel har ingenstans att återvända.
Nej, man återvänder inte till Nazi-Tyskland efter att man 1939 just.
Och det gör ju att den här avveckling av internationella brigaderna blir väl ganska formell på ett sätt. Mm. För många stannar ju kvar då och strider inte slutet och ber att få bli en del av armén.
Mm.
Då. Och Norge och Danmark kommer ju senare ockuperas, så att många får utstå mycket hårda hamnar i koncentrationsläger och avrättas och så. Så att det får man väl också i åtanke då. Så att det gör ju också att en del kommer ju också med som flyktingar till Sverige. Men när de väl tas emot så är det en väldigt stark sympati för Spanien och för republiken. Och
är det liksom i allmänhet i Sverige eller är det bara på vänster?
Vid den här tiden är det det. Mm. Inte i inledningsskedet, då är det mer av en vänsterangelägenhet och arbetarrörelse. Men den växer mer och mer. Och fler ser liksom det här som en... Ju mer också hotet från Nazi-Tyskland blir starkare och så hotet om ett världskrig, så blir man ju också... Så det finns en väldigt stark sympati i Sverige. Och det växer också till den här Spanienhjälpen som man får inte... Officiellt så åker man ju inte till Spanien som frivillig, för det finns någon interventionspakten som du nämnde. Medan Spanienhjälpen kan ju bedrivas öppet då, men det är ju de humanitära insamlingarna. Mm. Och det var jättestort i Sverige. Man samlade ihop till barnhem i både Spanien och Frankrike, fältsjukhus utanför Alicante i Alcoy. Och det gör att det finns en väldigt stark opinion när de återvänder.
Och
hyllas när de kommer till Drottningtorget sent 1938 då, så är det fullt av folk och de tas emot där vid posthusets trappa och hyllas, och sen äter de middag på Gamleport och får träffa statsfullmäktige, och där utlovas de jobb och möjlighet att liksom återanpassa sig på olika sätt då. Men och dessutom var det olagligt att resa ner på grund av att någon interventionspakten var. Men det är den lagen så säga, upphäver man, kan man säga. Eller den upphävs inte, men den verkställs inte. Men kort därefter så inser de att de sitter i en väldigt tuff situation. Många har ju... Ja, Sverige är ju inte med som på Spaniens sida som stat. Och det gör ju att de betraktas ju inte som krigsveteraner. Får ju inte sjukvård som hade varit därefter. Många har inga besparingar alls. Om man tar Lasse Larsson från Göteborg som säljer sin skomakarverkstad för att kunna resa ner, har ju ingenting när han kommer tillbaka. Till exempel jättemånga är fysiskt skadade. Hade svårt att få jobb oavsett.
Jag tänker också att de psykiska menen och traumerna måste vara väldigt starka när man har varit med om ett inbördeskrig på det sättet på 30-talet.
Och det terapi ska vi inte prata om.
Nej, det fanns ju överhuvudtaget inte på 30-40-talet.
Och det var väl snarare så att det var väl det frontkämpeförbundet då som de bildade som blev deras möjlighet att ändå prata sig samman.
Mm.
Men det är klart att det är, och det är som många av de spanienfyllda själva säger också då, att det man blir aldrig sig själv. Och man utifrån det de varit med om och sättet att se på människor blir annorlunda. Så att många gick ju ner sig.
Mm.
Så var det ju också.
Mm.
Alltså det fanns många var organiserade och åkte på turnéer och berättade om vad de varit med om och så. Men många ville också
bara glömma kanske.
Ja, och hade ju och väldigt många som också fick ligga ganska lågt.
Mm.
För sen vände vindarna på många sätt politiskt och fram och tillbaka.
Mm.
Så att det var ofta saker som man inte kunde prata om med särskilt många då.
Mm. Men vi sitter ju här vid monumentet till minne av de Spanienfrivilliga, och här hålls ju då årligen på 1 maj, som jag nämnde, manifestationer just till minne av de Spanienfrivilliga och mot fascismen. När börjar man med det egentligen, den här typen av manifestationer för Spanienfrivilliga?
När monumenten kommer på plats då. Så att i Stockholm då är det ju La Mano-monumentet som invigs 1977 och som ligger på Katarinavägen i Stockholm. Och efter det så börjar man med ha samling på 1 maj.
Mm.
Och samma sak då i Göteborg.
Och det är i samband med monumentet på 90-talet som man börjar med manifestationer då på 1 maj till minne av de spanska frivilliga.
Ja,
och om man liksom ska summera upp här och sammanfatta det, så knyta an till platsen där vi sitter och Masthuggstorget och det här monumentet. Vilken betydelse har de här manifestationerna idag? Du är ändå drivande i rörelsen och du brukar tala på manifestationerna. Vad skulle du säga? Vad spelar de för roll idag?
Det ser ju de spanienfrivilliga en stor inspirationskälla. Att ja, det stämmer att väldigt många hade svårt att återanpassa sig i Sverige och många gick ner sig. Men också väldigt många som fortsatte kämpa på så många olika sätt.
Mm.
Och de spanienfrivilliga som var sjömän, väldigt många blev ju sen krigsseglare. Så att de åkte de farliga Atlantseglatserna då, för att på olika sätt understödja de allierade under kriget. Många satt ju interneringsläge senare under början på andra världskriget.
Mm.
Men fortsatte ändå att kämpa och försöka samla så många som möjligt. Så det är ju en stor inspirationskälla. Så att jag tänker bara det i sig, alltså den uppoffringen som gjorts, så att eftersom Sverige tog inte ställning för Spanien, Sverige skickade inte vapen, Sveriges armé var inte på något sätt delaktig i att försvara det land man ändå erkände som Spaniens regering.
Mm.
Då blev det ju istället arbetarrörelsen själva som fick organisera sig.
Mm.
Och inte bara i Sverige utan runt om i hela världen. Och då innebär ju det också att, alltså, det är arbetarrörelsens organisationers egna solidaritetsinsats, deras egna frivilliga, deras egna medlemmar som har stridit för ett politiskt mål om att stoppa fascismen, ett internationalistiskt mål där Spanien åkte man till just för att det var där striden utkämpades då.
Mm.
Alltså, så det i sig är ju värt att påminna sig om och hämta styrka ur på olika sätt. Men sen handlar det mycket också om att knyta an till dagens situation, dagens högerextrema utmaning, dagens fascistiska hot. Och då handlar det mycket om att att ingen situation är identisk, och det är den väl aldrig egentligen. Men att det finns lärdomar, att de agerade i tid, de väntade inte på att situationen skulle, att faran skulle blåsa över oss sig självt.
Mm.
Och de tog fascisterna på orden.
Mm.
Och de försökte samla så många människor som möjligt till att på ett så slagkraftigt sätt som möjligt och så tidigt som möjligt slå tillbaka det här hotet.
Mm. Och som ett minne av den här rörelsen och de här antifascistiska idéerna så har vi ju det här monumentet till minne av de Spanienfrivilliga som står här året runt på Masthuggstorget om man vill besöka det. Och sen så är det årligen den 1 maj manifestation klockan 11 brukar det vara, om jag inte minns fel.
Stämmer.
Som svenska Spanienfrivilligas vänner håller, och där Patrik brukar hålla tal. Patrik Helgesson, stort tack för att du tog dig tid att berätta om de svenska Spanienfrivilliga härifrån Göteborg i allmänhet och kanske Masthugget i synnerhet, och platsen Masthuggstorget. Podden heter Gator och torg i Göteborg. Vi finns på Instagram, där kommer lägga upp lite bilder, dels på monumentet och dels på bilder från de Spanienfrivilliga. För jag gissar att det finns en hel del fotografier och liknande. Så hörs vi igen om en vecka. Hej då!
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.